Vad betyder det att vara finländare egentligen? Och måste man ha en nationell identitet? Mitt namn är Petter Sandelin och i det här avsnittet av podden Petter söker meningen med livet ska jag diskutera vad nationell identitet är tillsammans med Maimuna Shainsoro. Maimuna, eller Mai som hon gärna kallas, är forskare vid Helsingfors universitet och har doktorerat på postinvandringslitteratur. Det vill säga berättelser om icke-vita personer som är födda eller uppvuxna i Norden. Hon alltså funderar mycket på vad det betyder att vara finländare eller svensk och hur den där identiteten egentligen skapas. Det hon säger i podden är förstås bara hennes egna åsikter och tankar. Jag tänker att hon kanske har funderat på om man måste ha en nationell identitet eller om man klarar sig utan. Med i podden är också Mais son Habu som ibland hävdar sin identitet med några små gnyende bebisljud. Vi ska också prata om varför det betyder så mycket för henne att vara fransk efter att hon flyttat till Finland och så lite om vem som får snacka skit om vems mamma.
Det sättet som man till exempel själv kritiserar sitt hemland, eller till, ska vi säga så, det sättet som jag kanske kan tala illa om min mamma eller kritisera min mamma, men skulle inte låta dig göra detsamma. Även om du skulle säga samma sak om henne, så har du inte lov på det sättet att göra det.
I den här podden undersöker jag alla möjliga sorters filosofiska frågor om livet. Jag får ofta nya perspektiv på saker, men det har nog aldrig hänt att någon av mina gäster har förändrat min världsbild lika snabbt som Maimuna gjorde på sådär 30 minuter. Faktum är att jag som alltid har varit väldigt skeptisk till nationalstaten och det här med att vifta med flaggan, tror att jag håller på att bli nationalist. Så här gick det till. Välkommen till podden, Mai.
Tack.
Vad kul att ha dig här. Vi ska börja med att lära känna dig lite med några snabba filosofiska frågor. Diskuterar du hellre med folk som har precis samma åsikt som dig eller med folk som har en extremt annorlunda åsikt?
Jag tänker att det beror inte så mycket på åsikten i sig, så som att det beror på hur folk diskuterar och argumenterar. Är det alls möjligt att ha en dialog eller är det två människor som har monologer bredvid varandra?
Blir du hellre missförstådd eller bortglömd efter att du dör?
No, jag är gärna missförstådd ifall det skapar ytterligare spännande viktiga tankar. Men om det är problematiska tankar som inte gynnar samhället, så då är jag helt bortglömd faktiskt.
Det här var nästan väldigt sådär akademiker svar. Det var intressant att du tänker att det kan ge någonting om folk missförstår dig. Men att det ger nya tankar.
Jo.
Är det bättre att vinna på lotto eller bli kär?
Är det inte samma sak?
Du får ett fantastiskt jobberbjudande. Kollegorna är mysiga och bjuder på bullar redan på intervjun. Och uppgifterna passar dig och du får en hög lön. Men när du googlar det här företaget så inser du att det finns något problematiskt hos det som inte alls stämmer överens med dina värderingar. Tar du emot ett sånt här jobberbjudande?
Absolut inte.
Vad är meningen med livet egentligen, hör du?
Oj. Igen en väldigt personlig, individuell fråga. Kanske meningen med livet är att hitta en för en som är meningsfull och som ekar med en.
Du är akademiker och har tillbringat mycket tid med att studera litteratur. Läser du hellre fakta eller fiktion?
Jag är yrkesskadad, vilket gör att jag kan inte läsa fiktion bara för att läsa fiktion, utan jag börjar analysera allt, analysera sönder texter. Jag skulle gärna hitta tillbaka till min kandida-läsningen som jag kunde göra i början. Men idag så läser jag helt fakta för att det hjälper mig att få mina tankar i ordning.
Har du några exempel på några fakta du har läst?
Är det säkert att vi ska gå in i det? Jag läser faktiskt jättemycket om neuropsykologi nu för tiden och hur hjärnan fungerar. Och sådana saker.
Tycker du bättre om lyckliga eller olyckliga slut på filmer?
Jag är faktiskt en cheesy person, så en lycklig slut gör alltid mig glad. Men jag gillar mest filmer som har en slut som är otydlig och som för en att tanka på den i många dagar.
Soluppgång eller solnedgång?
Jag är en morgonperson, men jag älskar nog mest en solnedgång med ett glas vin.
Frankrike eller Finland? Den här är då svår för dig säkert. Eller så är det kanske enkel.
Att bo i eller bo på Finland, utan tvivel.
Spontan eller planerad fest?
Spontan. Jag är ändå lite fransk kvar.
Vad är det bästa med att vara akademiker?
Få tanka tillsammans med så smarta andra människor, vare sig det är studerande eller professorer.
Och vad är det värsta?
Den ekonomiska situationen. Nej, det är inte alls sant. Det är en bra fråga, det är en viktig fråga. Och jag kommer att ha en politisk svar. Men jag vet faktiskt inte hur man skulle uttrycka det, men värsta är när man försöker begränsa forskningen så att det passar in en politisk linje.
I det här avsnittet så ska vi då fundera på om man måste ha en nationell identitet och vad det egentligen är. Men för att kunna prata om det alls så måste vi nog börja med att prata om vad det egentligen är, för det är ju inte helt enkelt. Vad är en nationell identitet egentligen?
Jag tänker att man kan läsa olika färdiga definitioner. Kanske lagen har en väldigt specifik definierat tanke bakom det, men personligen så tänker jag att man kan fundera på nationell identitet på liknande sätt som man funderar på en genus eller könidentitet. Att det är verkligen upp till individer att definiera vad de sätter bakom det. Är det deras kultur, är det deras födelseland, är det föräldrarnas födelseland, är det det landet man bor på, är det det landet man betalar skatt i, och så vidare och så vidare.
Ja, för det där, jag tycker det är för mig väldigt enkelt att säga att jag är finländare eller att jag är född i Finland. Men om någon frågar mig, vad betyder det? Så då har jag sen ingen aning om vad jag ska svara på den frågan.
Exakt. Och man brukar inte behöva fundera på den frågan om man är född, uppvuxen och fortfarande bor i samma land och har kanske till och med föräldrar på samma land, då är det oftast människor som tycker att det inte är viktigt att ha en nationell identitet eller att det är overrated, som vi säger på engelska. Det är inte så viktigt med nationen, att man borde sloppa den och det skulle vara lättare för allihopa. Men när man börjar ändra en av dessa faktorer, det vill säga att man flyttar bort eller har föräldrarna på ett annat land eller reser omkring, så då börjar det helt plötsligt vara jätteviktigt varifrån man kommer och vad har man för nationell identitet.
Okej, okay. Så nu förstår jag varför jag då tycker att det är så enkelt att kritisera nationell identitet och nationalism, för jag har alltid bott i Finland, så för mig är det ganska oproblematiskt det här med Finland, eftersom jag inte behöver ifrågasätta det någonsin. Det är så du tänker, va?
Ja, det är så jag tänker. Man tar det för givet.
Men hur är det för dig då? Du har en fransk identitet. Eller har du det? Vad betyder det för dig?
Ja, jag började få den efter några år i Finland faktiskt. Men på samma sätt när jag bodde i Frankrike tyckte jag att det var det mest löjlig sak att säga och att tycka att man är fransk. Nu har jag faktiskt en croissant tatuerad på min arm som en visning till min franskhet. Som har kommit att vara viktig av olika saker, men kanske olika orsaker. Men när man börjar ifrågasätta min identitet hela tiden eller börjar fråga mig varifrån jag kommer när jag bodde i Finland. Så då har jag nog alltid svarat att jag kommer från Frankrike de facto. Jag flyttade för ett år sedan, två år sedan och så vidare. Och det hörs i det sättet som jag talar dålig finska eller har brytning på svenska och så vidare. Men eftersom jag har brun hy, eftersom min biologisk pappa är från Gambia, så har folk inte godtagit mitt svar. Utan när de frågar mig varifrån du kommer, så förväntade de sig ett svar, ett land från Afrika. Och tills de fick det svaret att jag och min pappa är från Gambia, så har de ifrågasatt min fransk identitet. Eller när jag svarar att jag kommer från Frankrike, så har de fortsatt frågat, nej men på riktigt, att vad är din etnicitet och så vidare och så vidare. Och det är den här ifrågasättande, kontinuerligt ifrågasättande och inte godbara svar att jag har börjat förstå att min fransk identitet var jätteviktig för mig. För att folk har velat ta bort den från mig på det sättet.
Det där låter ju hemskt. Hur kändes det för dig? Eller hur känns det för dig att bli ifrågasatt på det där viset?
Jag vann på det sättet och också förstår att det handlar om rasifiering. Att man ser en hudfärg och har en del iakttagelser förutfattade meningar. Tankar om det, så det är någonting som jag jobbar med idag i förhållande till rasism, antirasism, vithet och så vidare. Men samtidigt så var det också väldigt intressant erfarenhet att få reflektera på en identitet och tillhörighet. Och jag kanske inte hade känna att jag var så fransk om jag inte hade fått alla dessa frågor hela tiden.
Vad är det där franska för dig då? För du sa att det kan ju upp till individen. Är det liksom åsikter, är det värderingar eller är det någon sorts samhörighet, en historia, referenser till kultur, familj? Eller vad är det som liksom det består av det där franska?
Lite allt du sa, kanske inte. Alltså min familj råkar bo där och jag har faktiskt de facto en fransk mamma. Så kanske ändå det spelar i balansen. Men jag tror för mig det är det mest, alltså gemenskapen som vi har med andra franskar som skapas via kulturen. Vi har en jättestark kulturkanon i Frankrike som gör att vi allihopa kan recitera utan till La Fontaine när vi är 5 år gamla. Sen på lågstadiet har vi allihopa sett en pjäs från Molière. Och sen så när vi börjar högstadiet ska vi alla läsa Victor Hugo, Les Misérables och så vidare och så vidare. Så vi har alla gemensamma kulturella, nu hänvisar jag till specifik litteratur, men det finns andra referenser. Så kulturella referenser som gör att det blir mycket lätt att vara med andra fransmän och man kan lätt hänvisa till.
Ja, man kan sätta sig ner vid ett bord och så prata om saker och dra upp en referens och alla vet precis vad man menar. Man måste inte förklara att det är den här romanen jag menar, eller det är den här tv-serien.
Exakt. Och det är också det sättet som man funderar och diskuterar på. Att vi till exempel i Frankrike avbryter varandra ivrigt. Och det är bra tecken, det att man håller på med en spännande och viktig diskussion. Medan i Finland så är det helt tvärtom. Att det är väldigt oartigt att avbryta, utan man ska vänta sin tur och så vidare. Så alla sådana koder. Mm.
Det där kan jag känna igen. När jag är i en kultur där man ska avbryta så har jag så svårt att göra det för att det känns så fel. Det känns så här, jag känner mig som att jag är dålig varje gång jag gör det. Jag märker att folk vill att jag ska göra det. Men jag känner mig som så där. Jag får en sån där liten knivstöt i magen varje gång jag gör det. Så där, oj, oj, oj.
Ja, när jag har tvärtom. När jag håller på med min monolog och ingen avbryter så blir jag jätteledsen för att jag tycker antagligen, jag antar att jag är så tråkig att ingen vill komma i möte med mig.
Det här kanske är en jättesjälvklar fråga, men kan man ha många nationella identiteter?
Jag tycker inte att det är en självklar fråga faktiskt, inte alls. Själv personligt tycker jag att det beror på... Jag har kommit till en sån tanke att man bygger sin nationella identitet under sin barndom och tonår. Att via skolan bland annat, och när man bygger sin personlig, alltså sin identitet som individ. Alltså den, såklart man fortsätter utvecklas som människa även om man är äldre än 20 år gammal, som tur. Men jag tror att det finns någonting som sker i dessa år som är nyckelfråga. Så beroende på vad man har växt upp, om man har faktiskt växt upp i två länder eller flera. Det finns någonting som heter Third Culture Kid, som är alltså barn till missionärursprungligen från 60-talet. Och nu har man tagit efter uttrycket, ändrat på den. Men alltså barn som har vuxit upp i flera länder har väldigt svårt att definiera sina identiteter. Man kan sen kolla på barn som har vuxit i två specifika länder för att de har föräldrar från två, till exempel dessa två länder, eller råkar ha bott i ett annat land än deras föräldrars födelseland. Så inte så enkel fråga, men för en människa som har vuxit upp i samma land så tycker jag att det är ganska oftast så får man en ganska enkel svar att det landet som man har vuxit upp i, skulle jag tycka.
Det måste ju ha någonting att göra med också att en identitet är ju, det är ett ganska stort ord, så där. Det är en ganska stor del av mig själv. Så jo, man kanske kan dela upp det på två eller tre eller sådär, men säg att man då flyttar runt och befinner sig i ett nytt land varje år under hela sin uppväxt när man är mellan 14 och 18 eller 19 eller 20 eller whatever. Så då kanske inte ryms längre. Man kanske inte kan ha liksom 12 stycken hemland på samma gång. Eller då betyder det kanske inte lika mycket längre. Som att,
exakt. Ja. Och vad forskning säger åtminstone om det third culture kids är att de sen tar antingen skolans, om det är till exempel internationell skola som han har gått till, så det blir den viktigaste identiteten för att det är en röd tråd som har följt efter alla resor. Eller sen föräldrarnas nationella identitet, varifrån föräldrarna kommer. Eller om man till exempel har vuxit upp i en diaspora det är också en annan sätt att ha flera identiteter, även om man har bott i samma land. Och sen så tänker jag också ännu att det finns skillnader i de länderna som man bor i. Så det sättet som jag beskrev Frankrike, jag tänker att det är en lite sån här kulturell bulldozer på något sätt, att du bor i Frankrike, du är fransk. Även om du bor faktiskt i Senegal så är du fransk, för att via historia och via litteratur, allt du lär dig, så är det väldigt starkt att det är det du är och det är det du ska vara. Och det finns fina sidor och den saken som gör, alltså, som ger den en självklar tillhörighet. Men sen om du faktiskt vill ha en annan identitet så finns det inte plats i den. Och det skapar andra problem. Och andra frågor. Och kanske frågor som är relevanta i Norden, där det inte finns så tydligt just vad betyder det att vara finsk, vad betyder det att vara svensk, vad innehåller svenskhet och så vidare.
Jag kommer igen att tänka på det där med kön. Jag pratade i ett annat avsnitt i den här podden med Salla Aldrin Salskov om könsidentitet. Och just det där att det är binärt, som vi ofta tänker på det, så är det så stora kategorier att därför blir det ju väldigt svårt för människor att på något vis att dela in alla människor i två kategorier är ju väldigt sådär. Då kan de inte betyda så mycket och då kan det vara väldigt svårt att passa in i dem. Du sa här när vi pratade tidigare i telefonen att folk alltid kallar dig att du är så finlandssvensk, men att du inte riktigt har något behov av att vara det. Vad förklarar det där?
Ja, jag tycker det är roligt att jag kanske just lever som en finlandssvensk, sjunger i kör, hela mig för stekling och vin och så vidare. Men jag känner att min identitet och tillhörighet är så franskt att jag inte behöver få en pass för att vara, eller nu menar jag mental pass eller kulturell pass att vara finlandssvensk. Jag lever som finlandssvensk, jag lever med finlandssvenskar och jag får service på svenska och kräver service på svenska till och med. Men det gör inte att jag har inte vuxit upp med sossokopp till exempel, så jag kommer aldrig kunna bli finlandssvensk i den meningen.
Nu är vi tillbaka i det där, du är ju vuxen nu.
Ja.
Du behöver inte längre kanske på samma sätt en sån här identitet som du växer upp med.
Exakt, att den är definierad och den är etablerad och jag har bytt i land, jag har bytt i, alltså på det sättet min gemenskap, det som jag berättade, det är alltid lätt att kämpa med fransmän och sånt. Nu har jag vuxit upp, eller jag har på det sättet som vuxen etablerat mig inom svenskfinland på ett nytt sätt som också gör att det är lätt för mig att kämpa med finlandssvenskar, faktiskt lättare än finspråkiga till exempel. Så jag känner samhörighet väldigt starkt, men inte på liknande sätt som jag gör det med fransmän. Och också, jag tänkte på det sättet som man till exempel själv kritiserar sitt hemland, eller till, ska vi säga så, det sättet som jag kanske kan tala illa om min mamma, eller kritisera min mamma, men skulle inte låta dig göra detsamma. Även om du skulle säga samma sak om henne, så har du inte lov på det sättet att göra det. Tänker jag liknande här.
Är det skillnad på att ha en stark nationell identitet och vara nationalist?
Det tror jag, absolut.
Alltså det här ordet nationalist är ganska laddat idag.
Ja, om man tänker spontant politisk och kanske höger eller kanske också vänsterextrem. Och att hur det påverkar juridiskt och helt praktiska saker. Tänker jag att det är kanske det som är skillnaden. Att hur man pragmatiskt, fysiskt, materialiskt bestämmer över andra och begränsar eller statslagar ett land versus ha en stark nationell identitet som är kanske lite mer intimt och personligt.
Alltså jag känner ju lite för mig själv kanske att det har blivit hela det där begreppet nation och nationalism har blivit lite kapat, och det är väl därför jag kanske är lite så där kritisk mot det också då. Jag som har haft en så oproblematisk uppväxt som finländare. Men att det liksom är lite kapat det här att vifta med flaggan och man känner sig lätt som en nationalist om man gör det.
Mm.
Min son, vi har ingen flaggstång men vi har en liten flagga som man kan lägga upp. Och han springer ut med den hela tiden. För han tycker det är kul att lägga ut Finlands flagga. Och varje gång han gör det så känner jag lite så där att, är det här, så här, att det här är en statement. Det borde ju kanske inte vara utan det borde kunna vara kul.
Jag har två spontana svar som kommer och tanke. Alltså det här med att du talar om flagga specifikt, och för mig att mina tankar till en musikvideo från en svensk rapartist, Erik Lundin, som har en låt bland annat som heter Swady, som jag har studerat i min doktorsavhandling. Men han har också en musikvideo till en sång som heter Hafla, där de, det är ett gäng, det som de kallar Third Culture Kids, men det är ett gäng bruna och svarta människor som firar midsommar på det mest traditionella svenska sättet, och där har de midsommarstång och svensk flaggan. Och det är jätteviktigt. Och det är inte menat ironiskt eller någonting, utan tvärtom att det är ett sätt att hävda att de är svenskar, och det är någonting som är jätteviktigt för dem. Och det är någonting som jag har faktiskt sett i flera böcker och texter som jag har analyserat i min doktorsavhandling om postinvandringslitteratur. Att det finns ett behov för postinvandringsgenerationen att verkligen upprepa att de är svenskar, de är finländare, de är födda och uppvuxna där och de hör till nationen. Och de kommer att ha ishockeylejonat tröjan på och just flagga högt. Sen tycker jag på ett personligt plan att det som jag sa, att jag kräver service på svenska som invandrare i Finland som har integrerat på svenska. Så jag blir alltid, inte kanske upprörd, men ledsen när jag hör från finlandssvenskar som har gett upp med att kräva service på svenska, för att de är själv tvåspråkiga och naja, de förstår och de är ändå en minoritet och de kör på finska. Men jag blir lite sådär, jag har integrerat mig här på svenska för att ni har lovat att det var ett hållbart sätt att integrera sig och att leva i det landet. Och nu känner jag att ni lämnar mig ensam som inte kan finska så bra. Och att jag förstår att om man är finlandssvensk, född finlandssvensk, så man kanske inte orkar ta den friden hela tiden. Om man är finländare så kanske man inte orkar eller känner att det är lite fel att vifta med flaggan. Men om man tänker på mångfalden och de andra som kommer in i landet och bor i det landet, så också finns det en mening för dem, dessa nya människor, dessa nya identiteter. Vad som finns som för mening bakom en flagga eller ett språk. Mm. Att det inte bara nationalister som har flaggan, och det är inte bara nationalister som får bestämma vilka språk man har service på.
Jag förstår. Alltså det är lite sådär, du menar att man reclaimar lite sådär, att man tar tillbaks det och...
Ja, det är viktigt att det inte blir bara de extremisterna sak att bestämma, och att alla andra tycker att det är ändå inte så viktigt med nationer och dessa frågor, för att det stämmer inte för allihopa.
Nu börjar jag då inse att jag har gjort helt fel. Jag som är en sån här typisk vit finländsk man då, och så har jag växt upp här och har ett oproblematiskt förhållande till min finländskhet och har därför inte riktigt brytt mig i den, och tvärtom börjat tycka att det är någonting liksom lite suspekt med att vifta med flagga och så vidare. Så egentligen har jag gjort allt fel, att jag borde ju egentligen då ha tagit den där nationalismen till mig.
Det är min personliga åsikt, och det kallas... Eller... Ett begrepp som jag gillar, om du är lite skeptisk till tanken om nationalism, så kan du tänka postnationalism.
Vad är det?
Och postnationalism, det är inte som man, om man hör ordet första gången, själv tänkte jag att okej, det är att nationen är sådana här over, alltså det är ett gammalt begrepp, man spränger bort alla gränser och nation och så vidare, men det är egentligen tvärtom, det är ett sätt att förnya nationen inifrån. Att just man hävdar eller reclaim just flaggan och nationella sången och så vidare, och definiera det om till vad det betyder att vara finländare idag, istället för att säga att men det betyder ingenting att vara finländare längre, att vi är alla citizens of the world eller något sådana europé till exempel. Har varit också en alternativ identitet för några.
Men är det inte så då? Det tänker jag att det blir lite sådär att den nationella identiteten är mindre viktig när folk, just du sa europé, att folk flyttar runt i Europa lite, det går att röra sig mellan gränserna. Någon får ett jobb i Barcelona, åker dit och hittar någon och blir kär och bor där. Och liksom att...
Ja, men om du flyttar till Barcelona kommer du att sluta säga att du är finländare.
Mm.
Kanske några gör det, men...
Men det kan ju hända att det blir ännu viktigare för en att man är finländare.
Ja. Och sen så har jag också kommit på att tänka på att, så som jag sa, att min identitet, nationell identitet, behövdes definieras och hävdas eftersom den ifrågasatt hela tiden. Så har jag börjat fundera på om det är en en vit privilegium att vara kosmopolit. Att det är en annan sak att resa runt världen som en vit människa och en vit cisman, hetero och så vidare, som du till exempel, och att vara en brun kvinna och resa omkring. Att det är helt andra iakttagelser som kommer med det, och det är jätteviktigt för mig att få definiera mig på basis av olika saker, men att det är inte så lätt att vara bara en kosmopolit som reser över alla gränser när man alltid blir ifrågasatt, har du en pass, har du rätt att vara här, varifrån kommer du på riktigt och så vidare och så vidare.
Men om jag nu ännu får kritisera nationen lite, så jag har ju tyckt att det är någonting som är lite konstigt, alltså sen när jag gick i skolan så lärde jag mig då alla länder och flaggor, och så lärde man sig något klischéer, just det här att i Frankrike har man baguetter och sådär. Men sen ju mer man lärde sig om historia, så börjar man liksom förstå att de här länderna är ju lite påhittade, de har ju inte alltid funnits. Mm. Och alla länder som, vi pratar om Spanien här, nu Spanien är ju sådär nästan inför en upplösning. Katalanerna vill absolut inte vara med i Spanien. I Italien består av en massa riken som inte har så mycket att göra med varandra. Finland skulle också kanske kunna, man pratar om att det går en gräns i mitten av Finland, att folk på västra sidan och östra sidan är ganska olika. Och så har vi
Sápmi, ska vi tala om.
Sápmi, och så har vi finlandssvenskar som också är geografiskt lite sådär begränsad minoritet, eller vad heter det? Så är det inte konstigt då att varför har vi valt just den här nationsstaten som är som på något vis så stor och bökig?
Mm. Men ja, alltså jag håller med, men det är sådana tankar som ger lite så här, hur säger man, svivel, alltså man blir helt tappar fattningen när man börjar fundera på det, att vad skulle vara bäst, eller vad skulle vara optimalt, vad skulle vara realistiskt, vad skulle vara pragmatiskt. Och det är därför som jag gillar tanken om postnationalism, för att det är ändå ganska pragmatiskt. Det utgår från att okej, vi har dessa nationsstat nu. Det är etablerat så, men hur gör vi det bästa av vad vi har? Istället för att vara helt utopisk och vilja spränga bort alla gränser och alla länder. Och hur ska vi sen göra med olika språk och olika, du vet, alla möjliga faktum som man måste ta i beaktande när man ändå vill ha ett fungerande samhälle.
Det fanns ju en tid i Europa en sån där EU-tanke, just det här Europatanken, att EU skulle ha nationalsånger och flaggor, och man skulle kanske hoppades på att alla skulle bli europeer istället. Men du menar det är just en sån där utopi som är svår att förverkliga?
Ja, för att annars skulle det ha hänt för länge sedan. Jag tänker framförallt att jag säger inte att det är en orelevant tanke, men jag tycker att i dagens läge så är det faktiskt ganska orelevant. Att det finns andra prioriteter och viktigare saker att ta i beaktande. Och det sättet som vi har att fundera på samhälle och identiteter och gemenskap är så problematiskt i grunden att det hjälper inte att tänka med vårt tankesätt nu till att göra något annat. Förstår du vad jag menar nu? Att vi kan tänka om nationerna till Europa till exempel, men vi ska använda samma tankegångar till att skapa europeisk identitet.
Mm.
Och det skulle vara bara ett större område, men naturligen så kommer vi att finna samma problematiker där också.
Ja, jag förstår. Okay.
Inklusive rasism, rasifiering, som är mina specifika ämnet, men det finns många andra problematiker som skulle, klassproblematik bland annat, finnas där väldigt starkt.
Men vad är postnationalismens svar på det här då?
Alltså postnationalism är pågående, alltså det är ett tankesätt så att säga, att det är aldrig färdigt, utan det är just ett aktivt övning att tänka om vad betyder det för mig att vara finländare, vad vill jag att Finland ska vara, vad vill jag att det ska, hur finländarna kan se ut, vem kan vara finländare. Och vara lyhörd till vem vill vara finländare, och är det någonting som själv finländare vill jag godkänna, uppmuntra och så vidare och så vidare.
Du har studerat, och man kan ju nästan säga att det är en våg av böcker som är skrivna av andra generations invandrare, eller du kallar det icke-vita personer som är födda eller uppväxta i Norden.
Ja, inte skrivna av, utan handlar om.
Handlar om,
Och andra generationen blandade, alltså mixed race, och transnationella adopterade.
Ja, hur ser de på sin identitet och hur ser de på det här med nationell identitet och att vara svensk eller finsk eller dansk?
Det finns såklart inte ett enkelt svar, och det finns alltid böcker som kommer med som undantag och motstrider det som jag kommer att säga. Men jag har tyckt att det fanns en tendens ändå att det är viktigt att kunna säga att man är finländare, svenskar och så vidare, att man hör till det. Att det finns massvis med referenshänvisningar till midsommar, jul, möcki, bastubadande och sådana traditionella saker. Också barndomsreferenser, Pippi Långstrump, Bamse. Att verkligen etablera, upprätta, betona att man hör till. För att sen kunna kritisera inifrån, tänker jag. Det är det som jag säger. På samma sätt som jag sa, du kan inte kritisera min mamma, men jag kan göra det själv. Så finns det någonting gemensamt mot postinvandringsgenerationen, att de gärna säger att de hör till Finland, Sverige, Norge och så vidare, men sen kritiserar hur rasistiskt det är eller hur problematiskt det är.
Frågan som hela det här avsnittet egentligen har handlat om, måste man ha en nationell identitet? Klarar man sig utan?
Jag tror definitivt att man klarar sig utan, men igen beroende på vad vi sätter bakom. Är det en emotionell sak? Är det att höra till ett folk? Eller är det en pass? Jag tror inte att man klarar sig utan pass så bra. Faktiskt. Om man tar det bara på den nivån. Men jag tror, alltså emotionellt tänker jag, det finns folk som du sa, att du behöver definiera dig som finländare. Du skulle vara glad utan den identitet. Men för mig hade det varit jätteviktigt att kunna säga att jag är fransiska. Så igen till den tanken om genus och kön för några människor. Det är jätteviktigt att kunna säga att de är kvinnor, vare sig de är cis eller transkvinnor. För några människor är det jätteviktigt att kunna säga att de är icke-binära. Och för andra spelar det ingen roll. Så jag tror att det är en väldigt personlig fråga. Och det finns inte en ensidig svar till det.
Nu har vi pratat länge om nationalism och identitet. Kan vi på något vis sammanfatta att varför är det så viktigt för oss att ha en sån här identitet?
Sa du inte att det var inte viktigt för dig?
Ja, om du får svara då. Varför är det så viktigt för dig att ha en identitet?
En nationell identitet?
Ja.
Jag vet inte om det är viktigt för mig i förhållande till mig själv. Däremot så är det viktigt för mig i förhållande till andra. För att det är ett sätt att sätta, alltså på engelska, hur säger man på svenska, som boundaries.
Gräns.
gräns är ett intressant ord här. Men sådär, ett sätt att få definiera mig själv, eftersom när man i möte med andra så har man så lite tid och chans att faktiskt få definiera sig själv. Specifikt när man har faktorer som en brun hudfärg som kommer med alla författade meningar och tankar. Så för att kunna skapa ett rum där jag får vara mig själv och definiera mig som jag, så använder jag ofta mitt franska pass som ett sätt att skapa ett rum som är mitt. Jag använder också oftast min diplom för att göra det. Det är viktigt för mig att få definiera mig som akademiker. Det är viktigt för mig att kunna säga att jag bor i Mejland. Sådana saker som gör att jag får en plats att existera som är närmare mig själv än stereotypin som min kropp annars förtänkar åt